Välkomna på gudstjänst i Roseniuskyrkan idag. Jag heter Marcus Preston, jag är medlem här i kyrkan och idag kommer jag att vara mötesledare och predika. Den här söndagen heter i kyrkoåret Kristi förklaringsdag och har rubriken Jesus förhärligad. Ja, Gud, tack för att det är söndag idag. Tack för att vi får vara här i kyrkan. Tack för att du har kallat oss, att du har skapat oss och att du har kallat oss, att du kallar oss till att följa dig och följa din son Jesus. Vi ber att det här ska bli en stund då vi alla får ett möte med dig, Gud. Amen. Då börjar vi med att sjunga en unisonsång, nummer 616 i den blå sångboken, Lov Herren.
Oh,
varje söndag i kyrkoåret har en psaltarpsalm eller några verser från en psaltarpsalm kopplade till den söndagen. Och den här söndagen kommer de från psalm 89 i Bibeln. Jag ska läsa de verserna. Din är himlen, din är också jorden. Du har grundat världen med allt vad den rymmer. Nord och syd har du skapat. Tabor och Hermon jublar i ditt namn. Du har en arm med kraft, din hand är mäktig. Din högra hand är upphöjd. Rätt och rättfärdighet är grunden för din tron. Nåd och sanning står inför ditt ansikte. Saligt är det folk som vet vad jubel är. Herre, de vandrar i ditt ansiktes ljus. I ditt namn jublar de ständigt, i din rättfärdighet upphöjs de. För du är deras styrka och härlighet. I din nåd upphöjer du vårt horn. I de här verserna, men också i de andra texterna som vi kommer att läsa idag, så möter vi olika bilder för Guds härlighet, men också Guds rätt och rättfärdighet i världen. Det här ger oss en fantastisk målbild för världen. Tänk om tillvaron kunde vara sådan. Och samtidigt så ser vi hur världen vi lever i präglas av inte rätt utan orätt, inte rättfärdighet utan orättfärdighet. Och det här som inte stämmer överens med Guds syfte för världen faller under begreppet synd, och det finns också i våra egna hjärtan. Det är inte bara någonting som gäller hela världen i helhet, utan också innest inne i mitt eget hjärta, i våra tankar och i våra handlingar. Och vi får nu i början av gudstjänsten erkänna och sätta ord på vår synd, vår distans till Gud, och be om Guds hjälp att bryta den här synden och be om hans förlåtelse. Vi ber syndabekännelsen alternativ 1 i agendan. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. I Bibeln, i Guds ord, så läser vi att om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Vi tackar. Käre Far i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Frid på jorden till människor som han älskar. Vi står upp och sjunger lovsalmen nummer 9. brukar också sjunga barnens sång. Och det ska vi göra idag, även om det inte är söndagsskola. Vi ber med dagens bön på Kristi förklaringsdag. Evige Gud, som lät din son bli människa och på förklaringsberget visade hans härlighet, öppna våra ögon så att också vi kan se vem han är och bekänna hans heliga namn Jesus Kristus. Amen. Jag läser dagens gammaltestamentliga text som är hämtad från Andra Moseboken, kapitel 34, verserna 27 till och med 35. Herren sa till Mose: skriv upp dessa ord åt dig, för i enlighet med dessa ord har jag slutit ett förbund med dig och med Israel. Och han blev kvar där hos Herren i 40 dagar och 40 nätter utan att äta och dricka. Och han skrev på tavlorna förbundets ord, de 10 budorden. När Mose sedan kom ner från Sina i berg och hade med sig vittnesbördets båda tavlor på vägen ner, visste han inte att hans ansiktes hy strålade efter att han hade talat med Herren. Aaron och alla Israels barn såg Mose och se, hans ansiktes hy strålade, och de var rädda för att komma nära honom. Men Mose ropade till dem. Då vände Aaron och församlingens alla hövdingar tillbaka till honom, och Mose talade till dem. Sedan kom alla Israels barn fram till honom, och han gav dem alla de bud som Herren hade sagt honom på Sina i berg. När Mose hade talat färdigt till dem hängde han en slöja för ansiktet. Varje gång som Mose trädde fram inför Herrens ansikte för att tala med honom tog han av sig slöjan tills han gick ut igen. När han kom ut talade han till Israels barn och det som han fått befallning om. Och Israels barn såg att Moses ansikte strålade, och Mose hängde slöjan över ansiktet igen tills han gick in för att tala med Herren. Dagens episteltext är hämtad från andra Korintierbrevet, kapitel 3, verserna 9 till och med 18. Om redan fördömelsens tjänst hade härlighet, hur mycket rikare på härlighet är då inte rättfärdighetens tjänst? Det som förr hade härlighet har nu ingen härlighet alls jämfört med den överväldigande härligheten. För om det som bleknade kommer härlighet, hur mycket större härlighet har då inte det som består? När vi nu har ett sådant hopp går vi helt öppet till väga. Vi gör inte som Moses som satte en slöja för sitt ansikte för att Israels barn inte skulle se hur det som bleknade försvann. Men deras sinnen blev förhärdade. Än idag är samma slöja kvar när de läser det gamla förbundets skrifter. Och den lyfts inte bort. Först i Kristus försvinner den. Ja, än idag ligger en slöja över deras hjärtan när de läser Mose. Men när någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. Herren är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, anden. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Då sjunger vi nummer 187 från Lova Herren. Upplyft er hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium från Markus evangeliet kapitel 9, verserna 1 till och med 13. Jesus sa till dem: jag säger er sanningen, några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de fått se att Guds rike har kommit med kraft. 6 dagar därefter tog han med sig Petrus, Jakob och Johannes och förde dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Och han förvandlades inför deras ögon. Hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen tygberedare på jorden kan bleka några kläder. Och Mose och Elia visade sig för dem och samtalade med Jesus. Då sa Petrus till Jesus: Rabbi, det är gott för oss att vara här. Vi kan göra 3 hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Han visste inte vad han skulle säga, så skräckslagna var de. Då kom ett moln och sänkte sig över dem, och ur molnet hördes en röst: han är min älskade son, lyssna till honom. Och plötsligt, när de såg sig omkring, såg de inte längre någon där utom Jesus. På vägen ner från berget befallde han dem att inte berätta för någon vad de hade sett, förrän människosonen uppstått från de döda. De tog fasta på det ordet och diskuterade med varandra vad som menades med att uppstå från de döda. Och de frågade honom: varför säger då de skriftlärda att Elia först måste komma? Han sa till dem: Elia kommer först och återupprättar allt. Men hur kan det då stå skrivet om människosonen att han ska lida mycket och bli föraktad? Jag säger er, Elia har faktiskt kommit, och de gjorde med honom som de ville, så som det står skrivet om honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Denna söndag kallas alltså för Kristi förklaringsdag. Och så här i början av predikan så tror jag att en bra plats att börja är att förklara vad ordet förklaring innebär. Betyder det kanske att Gud förklarar någonting om vem Jesus är? Betyder det att Jesus förklarar något för lärjungarna? I det här sammanhanget så betyder ordet förklaring något annat. Det är en äldre betydelse som betyder att man gör någonting lysande. Så förklaring har med ljus att göra. Och när vi läser texten så får vi ytterligare ett annat ord som beskriver vad som hände. Vi läser att Jesus förvandlades. Så den här texten beskriver inte bara hur ett ljus utifrån träffar Jesus och reflekteras, utan någonting händer med Jesus som gör att hans kläder och hans ansikte strålar ut från honom själv. I parallellstället i Lukas evangeliet så läser vi om att Jesus ansikte förvandlades och att hans kläder blev strålande vita. Så förklarad och förvandlad, och dessutom så har vi själva rubriken som är satt för den här söndagen i kyrkoåret, nämligen Jesus förhärligad. Tack. Vi har alltså 3 ord här. Jesus blir förklarad, Jesus blir förvandlad och Jesus blir förhärligad på det här berget. I den här predikan kommer jag försöka samla de här orden, de här begreppen i ordet härlighet, Guds härlighet. För vi kan se det här tillfället som ett tillfälle då himlen öppnade sig, Guds härlighet demonstrerades i Jesus. Jag kommer att dela in predikan i 3 delar. Del 1, Guds härlighet och vår längtan. Del 2, Guds härlighet och våra begränsningar. Och del 3, Guds härlighet och våra liv. Alltså, Guds härlighet och vår längtan, våra begränsningar och våra liv. Så till del 1, Guds härlighet och vår längtan. När vi läser den här texten så tror jag att den kan upplevas som ganska oklar. Om man läser den i sitt sammanhang i evangelierna så läser vi först om hur Jesus och lärjungarna utförde sin verksamhet. Sen så helt plötsligt så tar Jesus med sig tre av lärjungarna upp på ett högt berg. De här händelserna inträffar och sedan så går de ner igen och saker och ting fortsätter. Det är ett ganska kort stycke. Vi får säga att det är en unik situation. Och det finns liksom lite olika begrepp som flyter runt här som leder till att vi ställs inför många frågor och kanske inte får så många svar. Dessutom kanske vi kan uppleva att den här söndagen, Kristi förklaringsdag, faller lite utanför vad vi vanligtvis skulle kalla för våra typiska kristna teman. Jul, påsk, pingst, advent och så vidare. Var någonstans placerar vi liksom in den här händelsen i det här ramverket vi kanske har av vår tro? Och nu kanske du dessutom tänker att jag i början tog tre ganska abstrakta ord, förklarad, förvandlad, förhärligad, och bakade ihop till ytterligare ett abstrakt ord, nämligen härlighet. Vad menar vi egentligen med Guds härlighet? Så jag tänkte vi kan börja med att försöka sätta någon form av ord på vad vi menar med Guds härlighet och ta avstamp i Psaltaren i Bibeln, i psalm 19. Där skriver författaren så här: himlarna vittnar om Guds härlighet, himlavalvet förkunnar hans händers verk. I den här psalmen så sätter författaren ord på en slags wow-känsla som du kanske kan känna igen dig om du någon gång har varit ute en stjärnklar natt och sett himlen liksom tårna upp sig över dig. Och samtidigt kanske du kan känna igen dig i att den här upplevelsen är ganska svårfångad. Alltså, hur beskriver vi det vi har varit med om? Du kanske har varit med om något sånt här och försökt ta ett foto för att liksom föreviga den här upplevelsen. Men vi vet att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att liksom kapsla in hela upplevelsen i ett platt fotografi. I efterhand kanske vi tittar på det här fotot och längtar tillbaka till det här ögonblicket. Vi minns känslorna vi hade då, men fotot gör inte att vi kan fullt ut återuppleva det vi såg och upplevde där. Om vi läser Bibeln så ser vi att det inte bara storslagna naturupplevelser som visar spår av Guds härlighet i vår värld. Bibeln talar om oss människor som skapade till Guds avbild. Alltså också du som människa bär spår av Guds härlighet. Det vackra i Guds skapelse. I mellanmänskliga relationer finns det spår av Gud. Vi kan se glimt av Guds härlighet på olika platser i våra vardagliga liv. Det faktum att världen är logisk och hänger ihop går att leva i. Vi kan se spår av Guds härlighet i konst, musik, mänsklig kreativitet. Och alla de här sakerna har kanske det här gemensamt att om vi skulle då försöka ta ett fotografi av dessa saker när vi upplever dem, så lyckas vi inte fullt ut fånga fullheten i de här upplevelserna. Det finns liksom ytterligare djupare kvaliteter. Och nu ska jag försöka dra en parallell som jag hoppas att ni hänger med på. För att på samma sätt som det här fotografiet av den stjärnklara natten blir en platt bild av den verklighet som vi har sett, den faktiska upplevelsen, så beskriver Bibeln hur den stjärnklara natten är som en platt bild av något djupare, något ännu meningsfullare, något ännu vackrare. I psalm 19 läste vi ju att himlarna vittnar om Guds härlighet. Alltså, det är inte stjärnhimlen i sig själv som är Guds härlighet, utan det är någonting som pekar oss vidare mot något annat, något djupare. Så i ögonblick som vi kan uppleva som djupt meningsfulla, det kan vara naturupplevelser, djupa förtroliga samtal med människor, musik, så kan vi liksom fortfarande bara ana något om vad som skulle kunna finnas bakom, något ännu vackrare, något ännu djupare. När jag pratar om det här på det här sättet så inser vi att det finns en koppling mellan Guds härlighet och vår längtan. Om du tittar på det här fotografiet som du tog den där stjärnklara natten, så kan du känna en längtan tillbaka till upplevelsen. Men Bibeln talar om att hela världen, hela mänskligheten, hela skapelsen bär på en längtan tillbaka till ett oförstört tillstånd, till ett liv, en tillvaro i Guds närvaro, Guds härlighet. Den engelska författaren C.S. Lewis har skrivit en text som heter Härlighetens tyngd. Där skriver han att det finns en otröstlig hemlighet innest inne i var och en av oss. Och han beskriver att vi försöker klä den här i ord som nostalgi, romantik, barnslighet, skönhet. Men vi lyckas ändå inte fullt ut fånga den här essensen av vår upplevelse. Så vår innersta längtan som människor är att få se verkligheten, Guds verklighet, snarare än bara glimta av den. Även den stjärnklara natten blir då som ett platt fotografi som bär spår av något djupare, något som vi inte kan riktigt sätta ord på. Det är viktigt att poängtera att när vi ser glimtar av Guds härlighet i vår värld, så är det sådant som lyser igenom, sådant som Gud demonstrerar i vår värld. Det är inte så att vi ska modellera Gud utifrån oss själva och våra upplevelser. Och det här ser vi tydligt i vår text. För här ser vi hur Gud demonstrerar sin härlighet på ett helt oväntat sätt. Alltså på ett sätt som ligger utanför våra vanliga upplevelser. Jag går in i predikans andra del, Guds härlighet och våra begränsningar. Och nu ska vi titta på hur lärjungarna hanterar mötet med den förhärligade Jesus. Hur hanterar de mötet med Guds härlighet på berget? Och jag försöker ta den här bilden med fotografiet ytterligare ett steg längre. För tänk om du aldrig har upplevt en stjärnklar natt, men du får se ett fotografi som någon annan har tagit. Det här är liksom den bilden du har av hur stjärnhimlen ser ut. Om du sedan en dag får uppleva stjärnhimlen, vilken typ av känslor skulle du då känna? I just det här exemplet så tror jag att ordet förundran passar ganska bra. En slags förundran inför storheten. Det vi upplever ligger liksom utanför det vi tidigare hade kunnat ana. Men i vår text så läser vi inte att lärjungarna blev förundrade, utan vi läser att de blev skräckslagna. Petrus blev så rädd att han inte visste vad han skulle säga. Om vår respons på glimt av Guds härlighet är förundran, så skulle vi kunna säga att skräck är ett antal nivåer högre. När lärjungarna nu ser Jesus stråla av Guds härlighet. Därför att lärjungarna möter nu någonting helt nytt. Någonting som ligger utanför vad de hade kunnat föreställa sig. Det är också intressant att titta på vad Petrus faktiskt säger. Han säger att det är gott för oss att vara här. Och det här kan verka ganska konstigt för oss. För i det här ögonblicket så möts på något sätt skräck och rädsla, förundran och en längtan. Och vi möter det här på flera ställen i Bibeln. Och jag tror att det är någonting som fångar något unikt i mötet mellan Gud och människa. Alltså när vår längtan efter Gud, efter Guds härlighet, ställs inför Gud själv. Petrus säger också, eller föreslår också, att de kan bygga tre hyddor på berget. Ett sätt att förstå det här är att Petrus ville frysa tiden där på berget. Han ville att de skulle stanna kvar där. På samma sätt som vi med en kamera kan vilja frysa tiden i storslagna och meningsfulla ögonblick i våra liv. Petrus trodde kanske att det de nu fick se på berget, det de fick uppleva, var hur Gud kom för att bo tillsammans med dem. Och han tänkte att den härlighet, den känsla de nu fick uppleva, kunde förlängas och bevaras hos dem där på berget. Men det Petrus ord egentligen innebär är att han försökte forma Gud efter sin egen vilja och sin egen längtan. Och här talar texten till oss alla, för även vi kan ju vilja förlänga eller föreviga ögonblick. Vi kan nog alla känna igen oss i att säga eller tänka tanken att jag önskar att det här ögonblicket, den här stunden, det här tillfället aldrig skulle ta slut. Och som jag var inne på i del 1 så är det i sig inget fel och inget konstigt med det här. Om vi ser på världen som innehållande glimtar av Guds härlighet. Men det Petrus gjorde var att han misstog händelsen på berget för att vara målet för hans längtan. Han trodde att det här var den slutliga uppfyllelsen av hans längtan. Men vi ska förstå våra egna upplevelser och våra egna minnen som endast glimtar av något ännu större, något ännu djupare. Petrus, Jakob och Johannes fick på berget uppleva en slags förhandsvisning av något de inte visste att de längtade efter. Frågan till oss blir om vi låter Gud styra målet för vår längtan eller om vi själva vill ha kontrollen i våra liv. Nu går vi till predikans tredje och sista del, Guds härlighet och våra liv. För det finns en överhängande fråga efter de två första delarna. Hur förhåller sig vår längtan till Guds härlighet? Petrus ville stanna kvar på berget, men han blir avbruten, läser vi i ett av de andra evangelierna, av att ett moln sänker sig ner över berget. I molnet hörs Guds röst. Han är min älskade son, lyssna till honom. Guds ord till lärjungarna ändrar Petrus fokus. Och det hjälper oss att se vad som verkligen spelar roll. Gud talar om för lärjungarna att de skulle lyssna på Jesus. I det här sammanhanget är det viktigt att förstå vad som har hänt innan de gick upp på berget. För mot den bakgrunden så blir det tydligt att de har inte riktigt lyssnat på vad Jesus sa. För några verser innan vår text så läser vi följande. Jesus började undervisa dem. Människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och överste prästerna och de skriftlärda. Han måste bli dödad och efter 3 dagar uppstå igen. Rakt på sak talade han om detta. Jesus har alltså tidigare talat rakt på sak om sitt lidande och sin död. Petrus förslag om att bygga hyddor på berget visar tydligt att han har inte förstått det större sammanhanget, den här händelsen i vad som var tvunget att hända. Men vad var då egentligen det större sammanhanget? En av frågorna som den här texten kanske lämnar oss med är vad Mose och Elia gör i den här scenen. De dyker upp som bifigurer, kan man säga. Det står att de pratar med Jesus om någonting. Vad var det de pratade om? Det kan vi läsa i parallellstället i Lukas. I Lukas 9 läser vi att de talade om Jesus bortgång som skulle fullbordas i Jerusalem. Ordet bortgång betyder samma sak som uttåg, det vill säga grekiska exodus. Så Jesus talade med Mose och Elia om Jesus kommande exodus, Jesus kommande uttåg. Och det här visar på en parallell till Israels uttåg ur Egypten som Mose ledde. Och det ger oss en pusselbit i en berättelse som hela Bibeln talar om Jesus som den nya, större och bättre Mose. Och Mose själv kunde nu när han mötte den förhärligade Jesus se sitt liv i den större bilden av Guds plan. För Jesus var den som genom sin död, genom sitt lidande, skulle gå före i Guds räddningsplan för hela mänskligheten. Så Guds ord på berget visar oss att det finns en annan väg än den väg som Petrus föreslår. Guds ord visar att vägen till sann härlighet går och måste gå via Jesus lidande och död på korset. Och det här om något stör vår egen mänskliga bild av härlighet som jag kanske delvis har byggt upp lite i början av predikan, där vi kanske försöker sätta ord på Guds härlighet utifrån till exempel en storslagen stjärnhimmel. Men vi skulle aldrig själva komma på tanken att sätta ord på Guds härlighet utifrån en döende man på ett kors. När vi önskar att stanna kvar eller återuppleva glimtar av härlighet i våra liv, när Petrus önskade få stanna på höjden nära den förhärligade Jesus, så hade Jesus istället blicken fäst mot en annan höjd, Golgata. På förklaringsberget lyste Jesus kläder vitare än vi kan föreställa oss, men snart skulle hans kläder kläs av honom och delas mellan de romerska soldaterna. På förklaringsberget lyste Jesus ansikte av Guds härlighet, men snart skulle hans ansikte vara slaget, bespottat och krönt med en krona av törne. Vad gör då det här med oss? Vi kanske alla har upplevelser eller erfarenheter som vi har upplevt som meningsfulla. Vi kanske till och med säger att Gud har kunnat skymta i dessa ögonblick. Men om du inte också ser korset, så talar Bibeln om att upplevelser som dessa ytterst sett är meningslösa. Det är till och med så att dessa upplevelser och hela våra liv behöver rangordnas under korset och ses i ljuset av det. På själva korset demonstrerades Guds härlighet i Jesus självuppoffrande kärlek till dig och mig. I våra liv kan vi se hur meningsfulla och djupa händelser pekar mot Guds härlighet. Men vid korset så ser vi hur en till det yttre meningslös händelse demonstrerar Guds härlighet. Och det här liksom vänder upp och ner på tillvaron. För vi kan inte längre använda oss själva och våra egna erfarenheter som en slags måttstock för Gud. Istället så är korset den yttersta demonstrationen av Guds härlighet, som lägger grunden för hur vi ska förstå vår längtan efter Gud och hur vi ska förstå glimtar av Guds härlighet här och nu som förhandsvisningar av något vackrare, något meningsfullare, när hela skapelsen och vi väntar på att nyskapas. Så om vi nöjer oss med det vi ser och har här och nu, så misstar vi det för målet snarare än att se allt i ljuset av Jesus kors. Så vi begår samma misstag som Petrus. Den härlighet som Petrus fick se i Jesus på berget var tillfällig. Det var bara en förhandsvisning. Den härlighet som korset visar och möjliggör för oss gäller en gång för alla. Så du och jag får ta upp vårt sökande efter Gud vid Jesus kors, och det är hit vi får återvända varje dag. Jag började predikan med relationen mellan Guds härlighet och vår längtan. Om vår innersta längtan som människor är att få se och uppleva Guds härlighet, så talar alltså vår text om ett radikalt skifte i hur vi ser på våra liv. Genom vår text så uppmanar Gud oss att se på hans älskade son och att lyssna på honom. Bara genom att se livet i ljuset av Jesus och hans kors kan vi få del av Guds härlighet. Det här är något vi behöver reflektera över och omprioritera varje dag i våra liv. På förklaringsberget förvandlades Jesus. I andra Korintierbrevet, som vi läste i dagens epistelläsning, så talar Paulus om livet för dig som nu vill bygga ditt liv på Jesus kors. Och han talar om en pågående förvandling som börjar redan här och nu. Jag läser det stycket igen. När någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. Herren är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som är en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, anden. När Jesus förklarades på förklaringsberget, blev han alltså en slags förhandsvisning av vår framtid, där vi själva förvandlas till bilder av Guds härlighet. Detta är en process som börjar redan här och nu, som kommer att fullbordas vid världens djupaste längtan, en upprättad skapelse. Vi ber. Gud, tack för att du är härlig. Tack för att du är fullständigt god och att du är bättre än vi någonsin kan föreställa oss. Tack för den härlighet som du visar oss i livet här och nu. De meningsfulla, djupa stunder vi får uppleva här. Men låt oss också hjälpa oss att inte stanna där, utan hjälp oss att se vart de stunderna pekar, att de pekar mot dig. Tack för att du satte igång en räddningsplan för oss och för hela mänskligheten. Att det bara är genom Jesus vi blir räddade. Hjälp oss att se på Jesus lidande och död och hur det vänder upp och ner på våra egna liv och våra egna tankar om världen. Hjälp oss att se hela vår tillvaro och hela våra liv i ljuset av det du har gjort för oss. Amen. Då får ni lov att stå upp och stämma in i kyrkans trosbekännelse. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Nu får vi lov att sjunga lovsång till Gud. Och under lovsången så tar vi även upp kollekt till verksamheten här i kyrkan.